Veckans boktips.
Källa Erik av Anders Jalaj. Stockholm, januari 1986. Sveriges statsminister Olof Palme kallar upp chefen för den hemliga underrättelsetjänsten SSI till regeringskansliet i Rosenbad för ett enskilt samtal. Han är orolig för sin säkerhet. På sistone har han känt sig allt mer pressad av folk runt omkring honom. Det känns som att han har tappat kontrollen över UD. Kabinettssekreteraren och utrikesministern är alltför Moskva-orienterade. Och Säpo litar han inte på. Det är som om han inte styr landet längre. Han blir påhoppad från vänster av journalister som Jan Guillou och Robert Aschberg. Från höger attackeras han av moderater och Svenska arbetsgivareföreningen. Allt han gör verkar bli fel. Men varför? Är han utsatt för en påverkanskampanj? Och i så fall från vilket håll? Chefen för SSI rekommenderar statsministern att använda sig av livvakter från militära SSI vid sidan av Säpos livvaktstyrka. Den som blir utvald till det unika uppdraget är den unge men redan erfarne operatören Anton Modin. Hans uppgift är att i största hemlighet skydda statsministern mot hot inifrån landet och att försöka ta reda på vem eller vilka som ligger bakom hoten. Källa Erik är den nionde fristående delen i serien om underrättelseoperatören Anton Modin. En serie som beskriver händelser i Sverige som medborgarna i landet sällan får någon vetskap om. Boken utgavs i december 2018. Inläsare Reine Brynolfsson.
Källa Erik har en grund baserad på verkliga händelser, kryddad med fiktion. Kapitel 1. Riksdagshuset, Helgeandsholmen, torsdag, 19 december 1985. Härligt att alla kunde komma, säger kungen och stryker handflatorna torra mot kostymbyxorna. Han är klädd i en mörk kostym och ljusblå skjorta och är kortare än vad Anton Modin hade föreställt sig. Hans kortklippta, lockiga hår gör att han ser ut som en liten pojke, trots sina 39 år. Tyvärr kunde vi inte träffas på slottet, fortsätter kungen och ler. Det skulle ha väckt för mycket uppmärksamhet. Därför är vi här i riksdagshuset, vilket också är en fin plats, tycker jag. Ja, kanske finare, säger statsminister Olof Palme och skrattar på sitt typiskt bullriga sätt. Jag vet inte det, ja, svarar kungen på sin karakteristiska stockholmska. Jag har nog bättre utsikt där uppe på höjden. Ingen av socialdemokraterna som är församlade skrattar åt kungens skämt. Han harklar sig och gör en kort paus, som om han tänker efter vad han ska säga. Då kanske vi kan börja så att vi kommer hem någon gång, säger försvarsminister Roine Carlsson. Statsministern nickar instämmande. Modin skruvar på sig. Spänningen mellan arbetarklass och kungahus är påtaglig i rummet. Han vänder sig mot sin chef, Chris Loklint, men han ser bara rakt fram och ler, till synes oberörd av den dåliga stämningen. Både Loklint och Modin är därför att ta emot medaljer för sitt arbete på SSI. En hemlig avdelning inom den militära underrättelsetjänsten. Förutom kungen, Palme och Roine Carlsson är även statsministerns statssekreterare Ulf Dahlgren närvarande. ubåtsuffe, som han numera kallas på SSI. Honom har Modin träffat förut, i samband med Utö-incidenten i höstas. Han är anledningen till att de står här nu. Den hemliga medaljförläningen var tydligen hans förslag, sannolikt för att få Modin att hålla tyst om den känsliga affären vid Utö. En liten bit ifrån dem står utrikesminister Sten Andersson med händerna knäppta framför magen tillsammans med kabinettssekreterare Pierre Sorman. De två männen från UD deltar inte i samtalet, och Modin kan förstå varför. Han och Sorman är inte de bästa vänner. De hade en incident i Stockholms mellersta skärgård förra sommaren när Modin var ny på byrån, som SSI kallas internt. Han är förvånad över att Sorman fortfarande har kvar sin tjänst på UD och uppenbarligen innehar statsministerns och utrikesministerns förtroende. När han ser Sorman och Andersson stå där bredvid varann som två grå eminenser i liknande ljusgrå kostymer och vita skjortor får han en känsla av att de bara väntar på att få hugga på minsta fel som Palme gör eller säger. Märkligt nog känns statsministern närmare kungen än sitt följe från Socialdemokratiska partiet, tänker Modin. Visst kan vi börja, säger kungen och bryter den pinsamma tystnaden som uppstått. Modin sträcker på sig när Ulf Dahlgren håller fram en blå sammetskudde med två öppna sammetsklädda askar. I dem ligger två guldblänkande medaljer i åttonde storleken i högblått band. Modin känner hur han blir varm på ryggen och torr i munnen när kungen tar till orda. För utomordentligt mod och skicklighet förlänar jag er, Chris Loklint, och er, Anton Modin, dessa medaljer. Kan ni komma fram? Kungen överlämnar den ena asken till Loklint med ett handslag och sen den andra till Modin. Han har ett fast, torrt och precis lagom hårt grepp. Och Modin kan inte låta bli att tänka på hur många gånger han måste ha gjort det här förut. Han hoppas att hans egen handsvett inte